Mejlsamtalsmaraton av Helene Rådberg och Jenny Tunedal. Inläsare Anna Sandvall och Helena Fagertun. 4.1.2011. Hej Jenny. På bokmässan 2009 hörde jag dig prata om och med Helena Eriksson och Johannes Anjuro med utgångspunkt i deras då senaste böcker. Känslan jag fick när jag satt där och lyssnade för att du bjöd in oss som fanns i rummet i ett samtal som öppnade ett sorts trevande. Du öppnade en sorts osäkerhet och på samma gång säkerhet för vad språket bär och har möjlighet att bära. Jag minns inte vad ni pratade om, men har det kvar som en känsla av rymd. Jag vill börja det här mejlsamtalet med dig utifrån en intervju med Heiner Müller som finns i ett gammalt nummer av Respublika som damp ner i brevlådan för ett tag sedan. Jag hade förstås beställt numret om vansinnet. Den första rad jag läste var: jag är inte ansvarig för det jag skriver. Jag kastade mig över intervjun. Müllers pragmatiska syn på skrivandet är mycket inspirerande, samtidigt som uttalandet också är mycket provocerande. När jag skriver känner jag alltid ett så stort ansvar för att tala om kvinnorna inom vård och omsorg, som om jag hela tiden måste vara solidarisk med kvinnorna och samtidigt solidarisk med den kvinna jag var då. Jag är inte ansvarig för det jag skriver. Hur tänker du om ansvaret i förhållande till texten? Är min första fråga. Är det en kvinnlig position att ta ansvar medan mannen alltid varit fri att leka? För han är ju också en jävla mansgris i sina svarmyller. Och det är ju också något som lockar. Att kunna vara grisig. Går det att vara kvinnogris? Så då kom jag osökt in på manligt kvinnligt. Det var faktiskt något som sysselsatte mig efter Göteborg. Skulle texten ha upplevts på samma sätt om det varit Helena Eriksson som läst Anjuros text och tvärtom? Och det är så svårt att öppna ett samtal. Det får vara trevande. Måste vara trevande. Varmt, Helene.
13.1.2011. Hej Helene. Jag börjar tydligen med att vara tyst. Förlåt. Ska försöka vara snabbare senare. Har legat utslagen i influensa. Min hjärna känns fortfarande helt värderad med snö och snor. Försöker skriva något nu ändå. För jag vill verkligen gärna ha ett samtal med dig. Frågan om ansvaret är svår och enkel. Jag tänker inte alls som Müller, eller i alla fall inte så som han säger det i den raden. Ansvar och skrivande och läsande hänger tätt ihop för mig. Jag vet inte om det är för att jag är kvinna. Själva ordet ansvar får mig faktiskt direkt att tänka på ett citat av Inger Christensen som jag ofta återkommer till. Det är bara på ytan det betyder litteratur. I verkligheten betyder det också ansvar. Också ett ansvar för att säga sanningen som kan definieras som något i riktning mot att kalla tingen vid deras rätta namn. Jag tycker mycket om det. Tanken på litteraturen som ansvar och ansvar som en möjlighet. Att faktiskt säga någonting om världen i världen. Att inte vara ansvarig eller att i skrivandet gå in i en ansvarslös position tror jag skulle vara helt ointressant för mig. Frågor kring ansvar är en väldigt viktig och svår och avgörande del av skrivandet på många sätt. Även om de sällan finns där helt explicit och enkelt när jag skriver poesi. Men däremot när jag arbetar med litteraturkritik. Att finna en form tycker jag exempelvis kan vara ett sätt att ta ansvar för texten. Eller att komponera ett material. Om jag ska tänka kring manliga och kvinnliga författarpositioner i relation till ansvar, vilket av någon anledning tar emot lite, tänker jag ofrånkomligen på författarmän som Lars Norén och Karl Ove Knausgård, som båda skrivit böcker där de i mina ögon på olika sätt är oerhört taskiga mot sina barn. Jag tycker det är en sorts mansgrisande som i offentligheten verkar uppfattas som en modig litterär handling, men inte något jag blir särskilt avundsjuk på. Nu har jag inga barn att skriva om, men ändå. Jag vet inte om det går att vara kvinnogris, eller det går ju. Man kan ju göra sig helt blind för sina egna privilegier i den här världen och grisa loss på olika sätt i sin text även om man är kvinna. Men vill man det? Eller går det att vara kvinnogris på något annat sätt? Som gör en friare och vildare och mer lekfull? Kan du inte skriva mer om hur du tänker om det? När jag läser dig är just solidariteten en så viktig litterär kraft. För mig är den definitivt en av de saker som gör din dikt så storslagen och viktig. Lite så som solidariteten kan vara hos Sonja Åkesson till exempel. Något som är där och gör dikten levande, komplicerad, rörlig. Och jag tror att de flesta författare som betyder mycket för mig sysslar med en sorts litterärt ansvarstagande på olika nivåer. Jag tror jag skulle vilja fråga dig, var och hur i texten tar du ansvar för kvinnorna, för dig som en av dem? Jag ser ju att det är där, men när i skrivandet händer det? Var är det förlagt någonstans för dig? Går det att säga något om det? Och tycker du att ansvaret är betungande? Är det ett måste eller en möjlighet eller båda? Tänker på en författare som Marguerite Duras som säger att det inte räcker med tanken och moralen. Som skriver om att slunga ut texten och nästan misshandla den. Som skriver texter på avgrundens rand i avgrunden. Och, tycker jag, tar ansvar för det. Kanske är det superviktigt att närma sig gränsen för vad man tror att man kan ta ansvar för när man skriver. Att vara där och tänja, tänka, sträcka sig själv och sin text. Det är något jag försökt göra i mitt skrivande på senare tid. Vet inte om jag lyckats, vare sig med tänjandet eller ansvaret. Men själva försöket har varit viktigt, tror jag. Att osäkra någonting som har med mitt ansvar för min text och såklart också för en hel massa andra saker i världen att göra. Skicka med ett Kristensens citat till, ett som svindlar lite för mig, som jag ofta funderar på. Och jag undrar hur du tänker om det här. Det är inte tal om någon frihet, utan om att utvidga sin tolkning av denna bundenhet till den andra människan eller de andra människorna i världen. I sin yttersta konsekvens handlar det om ett utvidgande av ansvaret till något som liknar det absurda, nämligen att alla och en var, men personligt, bär ansvaret för den enskilda förbrytelsen, även om den är begången av en fullkomligt främmande och annan person. Detta är varken praktik eller teori, det är magi. Eller sagt med ett mindre belastat ord, det är stil. Hur resonemanget landar i, det är stil. Bara så. Förstår du hur hon menar? Jag är osäker, men vill gärna försöka. JT. PS. Frågan om Johannes Anjuros och Helena Erikssons dikter. Jag tänker att svaret är ja, men är lite osäker på vad det innebär. PPS. Kanske för många och för jobbiga frågor här, men välj någon eller börja om. När jag tänker blir det frågor, märker jag. DS.
17 januari 2011. Jenny, tack för ditt svar. Det gör mig alldeles yr i huvudet av tankar. Bra, bra. Jag har nog gjort minst 10 utkast till svar för att försöka få ihop allt det öppnade. Bara citatet från Duras. Att slunga ut texten och misshandla den. Jag började direkt fundera på vad det skulle kunna betyda i förhållande till mitt eget skrivande. Att slunga ut texten och misshandla den. Jag ser en centrifugal rörelse som för med sig yrsel, ett sorts kaos. Att det ligger en sorts råhet där. Det intresserar mig, kaos och råhet. Jag läste Duras på 80-talet. Återkommer till Älskaren och filmen Hiroshima, Mon Amour. Och för inte så länge sedan läste jag Det är allt. Vilka böcker menar du är hennes viktigaste? Du skriver om att tänja, tänka, sträcka sig själv och sin text. Kan du skriva mer om det? Har du med Duras citatet att göra? När det gäller ansvaret och griseriet så var det en impuls jag fick när jag läste det där gamla numret. Och stötte på Müller igen. Jag sysslade med honom en hel del för massor av år sedan. Var helt besatt av Einsturzende Neubautens bearbetning av Hamlet-maskinen. råheten i berättelsen och tyskan och maskinmullret. Nu letade jag efter den men hittade inte CD:n. Så tycker jag ofta att det är. Minnet av något lever starkt ända tills jag ska hitta ord och famlar. Griseriet blev en lekidé. En utmaning för mig att sätta emot strängheten och ansvaret. Vad skulle hända om jag tillät mig mer ansvarslöshet och griseri? Skulle jag tordas ge mig på ett kvinnligt arbetarklassjag på samma sätt som Johan Jönsson gör med det manliga i livdikt? Att bryta sönder jaget till äckel och sönderfall och ömhet och så vidare. Jag avundas honom, hans mod och djärvhet. När jag tänker på att attackera arbetskvinnan hamnar jag i förbud, bundna i min kropp. Det känns i varje fall som om förbudet sitter i kroppen. Jag har så lite att säga om min skrivprocess, vet så lite om den. När jag skrev Det gula rummet blev rimmen och ramsorna en väg in i min erfarenhet. De öppnade upp den text jag arbetade med, men länge höll jag emot. Jag tror jag tyckte att det var för låga element att föra in i poesin. Jag har också namn på barn med, som om hela erfarenheten av den sortens jobb jag haft är en för låg erfarenhet. Som om det stora nejet vibrerar ur kroppen in i språket. Det lever ett stort språkligt misslyckande i min erfarenhet. Vi, omsorgs- och vårdanställda, har protesterat men ingen har lyssnat. Det är det rungande nejet som jag delar med de flesta svenska kvinnor, påstår jag. Det är en demokratisk kollaps att en så stor del av Sveriges befolkning skrivits ut ur det samhälleliga samtalet efter att varje politiker från vänster till höger för några år sedan klev fram och kallade sig feminist. Så skiter man nu högaktningsfullt i vad kvinnor erfar. Jämställdheten har blivit en icke-fråga. Den kvinnliga underordningen mal i mig. Den är min motor, precis som ansvaret och strängheten. Jag lyssnade på programmen om Sonja Åkesson som gick på radio nyss. Hon talade om hur hon arbetade med att få in barnen i Biafra i sin text. Så inspirerande att höra henne prata om sitt skrivande. Jag tänker att hon var inbjuden till Sandvikens järnverk för att skriva. Måste leta upp de texterna igen. Jag blir så himla nyfiken på när du säger att det tar emot lite att tänka kring manliga och kvinnliga författarpositioner. Skriv mer om det. Som du märker är jag helt fast i det, inskolad i det. Och när det gäller manskriseriet med att utlämna sina barn så tyckte jag att Heberlein också gjorde det i sin Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva. Usch, det är en så skarp gräns för mig. Aldrig på bekostnad av barnen. Och Christensen-citatet, kanske kan vi återkomma till dem. Varmaste, Helene.
23 januari 2011. Hej Helene. Tack för ditt mejl. Det är för sent nu. Jag ska åka mot mitt jobb 17:15 i morgon bitti. Men vill ändå börja på någon sorts svar. Haspla ur med någonting, för jag blev glad. Underligt att man, jag, kan bli upprymd av att läsa om en demokratisk kollaps. Men det är att du skriver det, så rakt, så tydligt, och att du också säger nej till själva kollapsen. Det känns skönt att få läsa. Som om något outtalat eller halvkvävt äntligen sägs ut. Jag tänker på det du skriver om, ett stort språkligt misslyckande som lever i din erfarenhet. Det språkliga misslyckandet intresserar mig ju mycket. Frågor kring vad som är misslyckat språk, vem som bestämmer vilket språk som lyckas, vilket språk och därmed vilka erfarenheter som har värde, giltighet, betydelse i det offentliga samtalet, i det litterära, i politiken och i poesin. Jag tror att det är superviktigt att tänka över exempelvis vård- och omsorgsanställdas position som misslyckande, som i hög grad är språkligt och som bara tycks bli värre i vår tid. En sorts farlig dövblindhet för det språk som kommer underifrån. Ingen vill lyssna. Vill någon ens tala? Det skrämmer mig. Du skriver att du tänker på att attackera arbetskvinnan. Varför tänker du på det, undrar jag. Är det när du läser Jönsson eller också annars? Det låter som om någonting intressant skulle kunna hända där. En attack som inte skulle behöva handla om självdestruktion utan om ett erkännande av komplexitet och svårighet kanske. Kan du inte säga mer om det, den känslan, attacken? Jag tänker att Jönssons attack skulle kunna ha att göra med ett initialt löfte om någonting bättre. Om ett värdigt liv, om någon sorts dräglighet som kanske ges till män i högre grad än till kvinnor. Att attacken liksom förutsätter en stark känsla av att man ändå innerst inne förtjänar bättre. Att det som är oacceptabelt, kanske är det som arbetskvinna svårare att känna så. Nu tänker jag på Sonja Åkessons attack. Om det nu är en sådan hon genomför. I så fall gör hon det ju liksom utan våld. För mig finns det något väldigt raffinerat och intressant i det. Att inte ta till vapen, intellektuella eller fysiska eller språkliga. Att göra dikt av reklambroschyrer och kataloger. Att skriva ramsor och rim. Att utan den stora kanonen av manliga filosofer och författare nå fram till en sorts sönderslitande av den rådande och internaliserade bilden av arbetskvinnan, hemmafrukvinnan. Möjligheterna till attack har väl också att göra med språk, lyckat och misslyckat. Århundraden av språkarbete, litteratur, där den manliga erfarenheten varit universell, reproduktionen av den figuren också idag. Det är svårt att bryta sönder ett jag som aldrig riktigt varit intakt, tänker jag. Jag tror att min känsla av motstånd inför att tänka över manliga och kvinnliga författarpositioner har att göra med en viss mättnad inför det binära, allt som döljs i den tudelningen. Samtidigt som den tudelningen bär mening för mig, fortfarande och i högsta grad. Jag vill väldigt gärna samtala med dig om författarpositioner, din, kanske min egen, andra författares, bara vissa kan vara män, men kanske har jag bara en känsla i mig av att den manliga författarpositionen är ointressant. Att de författare som intresserar mig mest arbetar sig bort från den traditionellt manliga författarpositionen på olika sätt. Eller jag tycker om att tänka på dem så, i alla fall. Jag läser dem så. Många av dem är män. Den kvinnliga författarpositionen intresserar mig i så fall mer. Som en av flera möjliga positioner av underordning som man kan skriva ur, genom eller emot. Min vän Hanna Hallgren lärde mig en viktig fras. Jag tror det är Spivak. To unlearn one's privilege as one's loss. Jag tror att mina formuleringar om tänjandet på något sätt har med det att göra. Vilka utsagor och erfarenheter kan jag, med alla mina privilegier, ta ansvar för, syssla med, göra text av? Kan jag bara ta ansvar när jag så att säga talar för mig själv? Eller är det mitt ansvar att försöka också tala för någon annan? Rent av ur en annan position. Och därmed egentligen tala om det jag inte kan tala, istället för att vara tvungen att tiga om det. Någonting sådant. Duras-citatet handlar för mig en del om mod. Att våga sträcka sig mot det kaotiska, att skriva sig fram till de obevakade ögonblicken, göra sönder sin text om det krävs, att skriva texten man skäms för att skriva, eller texten som ingen, inte ens man själv, vill ha. Att låta de orden stå kvar, att vara hård. Jag tycker väldigt mycket om ansvar och stränghet. Det kanske låter tråkigt. Jag vet att det låter tråkigt. Men det är inte tråkigt för mig. Godnatt så länge. JT. PS. Jag tror att jag menar att det allt är Duras viktigaste bok. Och Emily L. Och Halv elva en sommarnatt. Och Smärtan. Och Aban Sabana David. Och Vardagens ting. Och Fartyget Night. Och en fördämning mot Stilla havet. Nej, jag kan inte välja. Det förändras hela tiden. Smärtan återkommer jag till ofta. Och Emily L. tycker jag otroligt mycket om. Delvis för att den handlar om Emily Dickinson. Och hennes underordning. Den skrivande kvinnans. Den skrivande kvinnan är en rättshaverist.
31 januari 2011. Hej Jenny. Tack för att du blir upprymd. Det är nytt för mig att torda se det som en demokratisk kollaps. Du skriver, ingen vill lyssna. Vill någon tala längre? När jag försöker närma mig den rasande erfarenheten av att språket inte räcker. Att språket är en yta jag, vi, rört oss i. Och trott att vi kommunicerat blir jag rädd. Allt finns beskrivet i skrift. Neddragningarna. Den kvinnliga omsorgskroppen som blivit utbränd, sjukskriven, apatisk. Men också det maktlösa språket är bortmotat, tillbakapressat in i den enskilda skammen att inte orka. Det fanns både längtan och skam när jag började skriva. Samtidigt som jag skrev var varje försök tvunget att kämpas tillbaka, att underkännas. När min första bok kom skämdes jag. Ville inte berätta om den. Ville att det skulle vara hemligt, som om jag annars skulle tvingas bli någon annan. Att jag inte längre var omsorgskvinnan som blivit utbränd och istället var kvinnan som ville tala. Fast jag talat så högt tidigare på jobbet, på fackmöten. Jag var den bråkiga, aggressiva och samtidigt omhändertagande kreativa. Så blev jag tystare. Jag försökte förstå varför. Jag försökte förklara för mig själv att jag inte var en riktig kvinna. Att jag inte förstod det kvinnliga så som det visade sig på arbetsplatsen som en gåtfull underkastelse. Pendeln mellan kroppen och språket slog mig in i depression och utbrändhet. Jag förstod inte heller det sambandet. Jag kunde ju säga vad jag ville. Jag hade inte förstått det rungande nejet. Jag är fortfarande rädd för språket. Försöker fly bort ifrån det. Sedan närmar mig från sidan. Det är hon som jag bara skymtar ibland som skriver. Jag får nöja mig med det. När jag läste Maria Sennström tänkte jag på vad hon gör med moderskroppen. Jag tänkte att hon gör något mycket förbjudet genom att blotta sin längtan. Hon vill vara nära sin mamma. Hon vill ha ett barn. Hon vill ha en man. Samtidigt vill hon förkasta det och sammanfoga det med hjälp av att benämna, tänker jag. Hon skriver fram det dubbla, det kluvna. Nödvändigt och så jävla djärvt. Jag tänker nu att den dubbelheten finns hos lönearbeterskan som samtidigt är modern. Hon kan inte tala därför att hon då måste välja. Hon är tvungen att hålla ihop de två helt motsatta delarna. Och det är därför som attacken på henne kanske bara kan bli en tanke. Hon måste ha en försörjning, en inkomst. Och var ska hon gå om hon inte längre kan hålla ihop? Men samtidigt, tänk om det är som du undrar, att arbetarkvinnan inte riktigt kan känna att hon förtjänar något bättre. Tanken svindlar. Alldeles nyss talade jag med en kvinna som arbetat mycket länge inom vården och hon berättade om hur roligt hon tyckte det var i början när hon var med och startade upp olika verksamheter. Då när både förutsättningar och personal fanns och hur utarmat det blivit och jag talade om kvinnosolidaritet. Hon sa bara att den inte längre fanns. Nej. Jag kan inte säga något om erkännandet av det komplexa och svårigheterna. Bara tänka att man måste mötas av respekt för att känna sig respekterad. Måste höras för att synas. Platt. Och varför poesi? Du skriver att du är privilegierad. Jag känner bara glädje när jag läser det. Det betyder att det är som det ska vara för dig. Du är en intellektuell, avancerad ordarbetare och jag är så nyfiken på hur du arbetat dig dit. Jag är också nyfiken på om det ibland kan vara ett hinder och om vad du tänker på när du skriver. Vilka utsagor och erfarenheter kan jag, med alla mina privilegier, ta ansvar för, syssla med, göra text av? Vad skulle kunna vara förbjudet, undrar jag. Och förstås, nyfiken på vilka män du läser och en massa annat. Skriv mer om författarpositioner. Om männen arbetar sig ur sin, var är kvinnorna då på väg? Jag läser för lite. är egentligen en dålig läsare. Måste läsa Emily L. Varmaste, Helene.
13 februari 2011. Hej Helene. Tack, tack. Och jag talade om kvinnosolidaritet. Hon sa bara att den inte längre finns. Jag måste tänka länge på ditt brev och kan inte riktigt just nu. Det här får bli ett mellansvar i ett mellanrum jag hoppas komma ut ur snart. Av förkylning, magsjuka och beslut kring boken som ska komma sedan. Helt plötsligt bråttom med katalogtexter, omslag, foton, kring och utan verk som borde vara det lätta och enkla. Ett litet fluff bara kring texten. Men det har upptagit mig, gjort mig så där rädd och egocentrisk samtidigt som jag avskyr att vara. Som om allt som har med själva bokdelen av skrivandet att göra bara blir svårare. Skammen, kanske. Det är märkligt att vi skriver dessa brev till varandra om makt och maktlöshet och solidaritet samtidigt som människorna i Egypten har stått ute på torget tillsammans och gjort revolution. Jag ville bara säga det. Ibland känns det som att alla svar på ens frågor finns någon helt annanstans. Sverige är ett så uppgivet land som kanske bara blir mer uppgivet av att hela tiden spegla sig i sig själv och sitt eget apatiska postpolitiska tillstånd. Uppenbarligen vill några tala, bara inte just här, kanske inte med oss. Jag skrev om mina privilegier, ja. Det är något med att säga att man är privilegierad som jag egentligen avskyr. Den gesten, det påminner om att två sina händer. Som om det att erkänna sina privilegier gör en mindre ansvarig. Mer okej. Samtidigt tänker jag att det är nödvändigt att se vad man har. Varifrån man talar när man talar. I mitt fall från en position där jag passar in i en massa olika normer. I mitt fall från ett eget arbetsrum. Betalt för med en lön som jag får för att utföra ett arbete där jag hela tiden sitter ner. Minns när jag under en period jobbade med att städa privata sjukhem i Dublin. Jag tänkte att om jag någonsin får ett jobb där jag får sitta ner ska jag aldrig mer klaga. Så jag ska aldrig mer klaga, okej? Det låter som om ditt skrivande på ett sätt varit en attack på arbetskvinnan i dig, tänker jag. Kanske inte en medveten sådan, men att det att skriva på något sätt måste innebära det. Ett överskridande som i sig är en attack. Motsättningen mellan arbetskvinnan och modern intresserar mig. Hos Zennström finns ju motsättningen mellan kvinnan som mor och kvinnan som skriver. Men denna andra motsättning, är det en motsättning också bortom den rent konkreta kampen med tid och pengar? Om den skrivande kvinnan är det tredje i den konstellationen, är hon då den som löser upp motsättningen? Eller verkar i och genom den på något sätt? Hon kan inte tala därför att hon då måste välja. Vad är det man väljer när man talar? Att vara antingen arbetskvinna eller mor eller skrivande. Jag försöker tänka och skriva samtidigt. Det blir frågor. Skriver hela tiden de här mejlen i en förhoppning om att vi har en möjlighet att gå tillbaka sedan. Att det viktiga nu är att tankarna skrivs ut i luften mellan oss. Annars skulle jag nog mest bara våga tiga. Du frågar vad som skulle kunna vara förbjudet. Massor med saker, tänker jag nog. Min kommande bok, som jag fortfarande arbetar med och därför har väldigt svårt att säga något vettigt om, heter Mitt krig, sviter. För mig har arbetet med den handlat väldigt mycket om frågor kring vad jag kan skriva, vad jag kan ta ansvar för. På många sätt är det en bok vars erfarenheter ligger nära mina egna, men på vissa sätt inte alls. En del av skrivandet har handlat om att försöka gestalta min oerfarenhet av krig. Det började med att jag mötte olika människor som på olika sätt hade konkreta erfarenheter av krig. Deras erfarenheter synliggjorde också min egen fadda, blanka yta av fred och frihet. Vad gör ni med er frihet, som de syriska poeterna frågade oss svenska under ett samtal. Det handlade om krig som pågår i världen idag. Men också, som i Vietnam, människor som hade varit med i det där kriget som för mig i så hög grad syns som kulturhistoria, först och främst. Jag började tänka över min bristande erfarenhet och min erfarenhet av att leva på långt, långt avstånd från krig som hela tiden pågår långt borta. Av att se krig på film, Alla filmer jag såg om framförallt Vietnamkriget när jag var tonåring. Under arbetet med boken har jag bland annat sett om alla de där filmerna och några till. Jag tillbringade månader med att gå tillbaka till den enda erfarenhet av krig som är min, det vill säga en erfarenhet av fiktion, för att se om det skulle gå att skriva någonting utifrån den. Nu vet jag inte alls om jag har lyckats, men jag har försökt. Och kanske är det en sorts svar på din fråga om vad som skulle kunna vara förbjudet. Och hur jag försökt arbeta med det som känns förbjudet. Inte för att jag har något egenvärde kanske, men för att det blev viktigt för mig av olika anledningar. Jag undrar också över vilken rätt man har att skriva om andra människors lidande, sjukdomar, svagheter överhuvudtaget. I relation till den här boken, i relation till hela skrivandet. För mig är det svåra, allvarliga frågor. Och likt en kräfta är jag tillbaka i ordet ansvar igen. Skulle hellre röra mig likt en vild mustang genom poetiken. Återkommer om den kvinnliga författarpositionen. Hoppas att den ska kunna förbli främmande för sig själv, tror jag. Så länge, JT.
Den 14 februari 2011. Jenny. Jag tänker på att jag såg en bild av kvinnor i Italien som också gått ut på gatorna idag för att få bort Berlusconi. Massor av kvinnor. Den bilden gjorde mig upprymd, hoppfull. Så tänker jag på att min dotter ringde häromdagen, att hon var gråtfärdig efter att ha lyssnat på Studio 1 om skolan. Hört om hur invandrarbarnen pluggar för att lära sig svenska. Och hur de svenska föräldrarna flyttar sina barn från de invandrartäta skolorna. Att hon ringde idag och var upprörd över att ett moment i hennes lärarutbildning inte hade en enda kvinnlig referens. Hon hade sagt ifrån och fått ett blaha svar. Jag sitter på arkivet i Sandviken om dagarna och läser den socialdemokratiska kvinnoklubbens protokoll. Sjunker ner i frågor om mjölkkvalitet. Om agitationen, om rösträtten, i kaffekommittéer, kampen för ett BB, för daghem. Hör en kvinna berätta om kvinnor i de finare familjerna som tog sina liv. De hängde sig på vindarna, säger en annan kvinna. Och jag tänker på The Mad Woman in the Attic. Sedan tänker jag på att allt det här är så nära och samtidigt oändligt långt borta. Så tänker jag på hur glad jag blir över att få ditt mejl. Att det också gör mig upprymd. Det finns en sådan kraft i det du säger. Jag måste tänka på det. Att i tvivlet och undran finns en explosiv kraft. Att våga vara i det. Att du så tydligt törs det. Vad är det man väljer när man talar? Kanske att jag flyttar mig ur de tre positioner. Du skriver arbetskvinnan, mor, den skrivande. In i den andra, hon som skriver. Kan hon vara en syntes? Helen. Jag måste bara svara fort. Dina mejl öppnar så mycket. Nu dök ordet frihet och ordet fiktion upp. Jag tar med mig dem in i sömnen.
15 februari 2011. Helen, hej igen. Ja, hon kan vara en syntes. Tänk om hon kan det. En kvinna som arbetar med att skriva. En mor i ett eget rum. Berätta mer om arkivet, protokollen. Det låter så bra att vara där, i historien. Att det finns en historia, att det finns arkiv. Över all den där aktivismen, kampen, de där berättelserna. Som väl ytterst handlar om solidaritet. Solidaritet känns som det förlorade ordet. Somnade du med fiktion och frihet? Vad drömde du då? Var i dikten är fiktionen? Det undrar jag ofta över. I relation till mitt eget skrivande. I relation till annan poesi. Tänker du att du sysslar med fiktioner? Eller produktion av verkligheter? Ska köpa P.D. Harveys skiva. Se om de tror att den är till mig. JT.
16.2.2011. Jenny, i arkiven finns det så mycket så jag nästan drunknar. Igår läste jag dels några sparade tidiga 60-talsuppsatser över ämnet. Så bör du klä dig i vår. Och häpnade, nästan, över hur många unga tjejer som skrev om det ämnet. Och hur lika de skrev. Samma mode och samma korta rader mot slutet. Om killarna som egentligen bara behöver klä sig i perylenbyxor. Kanske våga ha en färgklick. Parallellt läste jag ur Sigrid Göranssons minnen från Sandviken. Göranssons är familjen som äger Estviken. Hon berättar om dagen före julafton då brukets änkor och de fattigaste får komma in i köket och modern delar ut av de mathögar som lagts upp. Modern, fru Göransson, ska i godhet dela med sig av husets överskott. Det överskott änkornas män antagligen betalat för med sina liv. Och hur ska detta skrivas? Det sysselsätter mig nu. Att vara i arkiv är roligt, upptäckte jag plötsligt. Men så ska det också bli text. En fråga som oftare och mer pockande dyker upp är: var det här det enda sättet samhället kunde organiseras? Kvinnorna är solidariska, startar föreningar och samtidigt helt underställda männen. Det är männens bygge. På några ställen har jag stött på att man skriver: varför motarbetas våra förslag ständigt av männen? Men det är mer som bisatser. Den insikten verkar släppas direkt. Folkhemmet som byggs är männens. Du skriver i kapitel 1. På lappen stod det: kom ihåg att föda barn. Och jag måste ligga ner för att inte tappa greppet. Varför har vi skickats ut med den strängheten att aldrig brista? Jag tänker att jag skickat ut min dotter också med den strängheten, trots att jag jobbat så hårt för att inte göra det. Finns också mödrarnas svek med i dina rader? Jag tänker att det gör det. Och om vi inte föder barnen, om vi skiter i att vi tappar greppet? Jag läste inför en C-uppsats Gävle kvinnoklubbs protokoll. Min mormors mor fanns där och hittade mer radikala kvinnor. De bjuder in Frida Stenhoff till flera föreläsningar i staden. De läser faktiskt Feminismens moral högt strax efter att pamfletten kommit ut. De bedriver ett radikalare arbete än Svikens kvinnor. Men blir ändå nedslagna av att män kommer till dem och säger att de måste lära sig tänka. Kvinnorna i de tidigare rörelserna tänkte. Vi tänker. Och ja, jag tror att jag sysslar med verklighet. Och blir så glad när du skriver om fiktion. Och hur du arbetat med din nya bok. Det du beskriver är ju också ett arkivarbete. Var det lustfyllt? Berätta mer. Hur törs du hålla på med fiktion? Jag är hela tiden rädd att bli anklagad för att inte vara sann. Är du det? Hur ser du på ordet sann? Och jag drömde att jag skulle åka till en stor och mycket populär lekpark. Män skickade sina barn med mig. Det var barn i alla möjliga åldrar. Männen kom till bilarna med barnen. I ena bilarna skulle jag och några fler kvinnor få plats med alla barnen. Men bilarna var nästan fulla redan. Jag var tvungen att ha barnen i knä, nästan på mig. När jag försökte få till mer plats var jag tvungen att gå ut ur bilen. Då såg jag en kvinna stå helt ensam vid ett träd. Hon hade en målning vid fötterna. En mycket dålig målning. Det var drömmen. Varm morgonkram, Helene. 23 februari 2011. Hej Jenny. Tanken på att jag avslutade mitt sista mejl så dumt har gnagt i mig. Jag tar bort det där med kram och så vidare. Det har förstås inte där att göra. Helene.
23 februari 2011. Hej Helene. Tänk inte på det. Jag blev glad. Men visst är det märkligt att försöka föra ett samtal som på något sätt ska bli offentligt. Inte helt enkelt. Jag får mest lust att stämma träff någonstans i verkligheten istället. Och bara prata länge utan att någon annan hör. Skolka. Ta det här samtalet med dig och springa. Under tiden märker jag, och ber om ursäkt för, att jag har en tendens att halka tillbaka in i tystnaden. Svårt att hitta både tankarna och orden. Att vara tyst känns alltid som den mest naturliga reaktionen. Särskilt när du skriver så mycket jag verkligen vill tänka över. Det är konstigt hur det som intresserar mig alltid får mig att vilja tystna. Det är konstigt att då skriva litteraturkritik. Som att bekämpa hela sin natur. Du skrev om Maria Sennströms roman, Det djärva i den. Jag lyssnade på henne igår i Stockholm, ett samtal på Copacabana. Temat var begär och det var faktiskt fantastiskt att lyssna. Maria Zeta pratade så distinkt om sitt skrivande, den här boken. Det som grep mig mest var nog det hon sade om hur den stora olyckliga kärleken i romanen är kärleken till modern. Och om längtan efter att försonas och hur åldrandet, skörheten, gör det möjligt. Eller bara nödvändigt, kanske. Jag tänker en del på det där med att skriva för och till sin mamma. Kanske på jakt efter försoningen, kärleken, det som inte är svek. Mödrarnas svek, ett relevant begrepp, men också ett begrepp som provocerar mig. Mödrarna är eventuellt de enda som inte svikit, eller de som måste svika, det är väl oundvikligt. Hur kan någon ta emot ett barns kärlek? Hur kan någon besvara den på ett adekvat sätt? Vad är det vi kräver av mödrar? Allt. Ibland tänker jag på att jag i min första bok skrev Det måste vara svårt att vara någons barn. Och att jag numera tänker mycket på att det måste vara svårt att vara någons mor. Samtidigt som jag fortfarande på många sätt är rasande. Och nu tänkte jag på ditt arbete i arkivet, berättelserna där, mödrarna. Det låter så spännande, nästan som om du ägnar dig åt ett kollektivt skrivande på något sätt. Och som en sorts viktig grundforskning i språk, i aktivism, i språkets relationer till handlingar, politiska sådana kanske. Relationen mellan språk och handling och mellan skrift och handling är en allt större fråga i mig. Varför jag skriver istället för att handla eller vilken typ av handling skrivandet är. I den här världen, de här strukturerna och bränderna och krigen som pågår. Jag tror inte att det finns någon motsättning mellan att skriva och att gå ut på torget. Kanske kan tvärtom skrivandet göra det möjligt och nödvändigt att gå ut på torget. Och en del av skrivandet kanske pågår på torget, men ändå. Läste Elisabeth Hjorts understreckare om Derrida och läsande och ansvar i Svenska Dagbladet förra helgen. Och tänkte på vårt samtal. Så mycket av det Hjort skriver där är tankar som jag kanske inte formulerat så, eller så väl. Men som jag nog för det mesta går omkring med, försöker närma mig på olika sätt. Jag blev glad när jag läste den texten. Det kändes som att inte vara galen. Det kändes som ett enormt allvar och ansvar och meningsfullt uppfordrande. Maria Sennström pratade om hur viktigt arbetet med komposition är för henne. Om form som något avgörande. Form som en sorts etisk princip närmast. När du är i arkiven och tänker på hur du ska ta hand om materialet, ta ansvar för det. Tänker du på poesi då? Just nu har jag svårt att säga någonting om mitt bokmanus. Försöker så smått att arbeta mig in i det igen för att göra färdigt. Det är svårt. Svårt att klara att läsa de där texterna. Stå ut. Ta ansvar. 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 På återhörande. JT.
28 februari 2011. Hej Jenny. Du skriver om tystnaden. Jag tänker att jag nästan fastnade i tystnaden. Inte tordes tala. Underkänna min erfarenhet, mitt språk. Jag drömde länge om att bara bli och vara en riktig kvinna. Om ingen har behov av att tala, är de också lyckliga. Jag försökte låtsas att yta var detsamma som djup. Föreställningar som hos ett barn. Önskningar som hos ett barn. Allt det som nästan slet mig i två delar. Och mödrarna. Jag tänkte inte på den privata modern. Jag tänkte på alla vi som ändå trodde att något var på väg att förändras. Vi som började arbeta på dagis och fritids. Vi som var både offentliga och oftast privata mödrar. Vi som trodde att det äntligen var dags för 6 timmars arbetsdag. Vi som trodde vi var på väg att bli jämställda och faktiskt tyckte att arbetet med barnen hade med vägen mot jämställdhet att göra. Vi som sedan retirerade, tystnade, brann ner. Jag har också tänkt så mycket på döttrarna. Vad händer med döttrarna som ser sina mödrar malas ner i omöjliga arbeten? Mödrar som omges av den offentliga tystnaden runt nedmalningen. Indragningarna. Mödrarna som lever i skulden att inte orka, men ändå är tvungen att orka. Och det händer förstås en massa också i sönerna. Förstärker det föraktet för svaghet. Men jag har tänkt mer på döttrarna. Sedan vill jag bara skita i alltihop. Bara tänka att kvinnor är dumma. De får ha det så uselt om de inte talar. Hur ska något ändras? Tänker på socialdemokratin som lanserade 4 män som möjliga nya partiledare. Hur är det möjligt? Varför är det möjligt? I arkiven hittade jag några rader om att kvinnorna inte var tillåtna att hålla på med de viktigaste, de mest brännbara ämnena. Jag tänker, graviditeterna, barnsängsdöden, barnadödligheten, de undermåliga bostäderna, fattigdomen. Därför blev frågan om mjölken och mjölkdistributionen en lämplig fråga. Kanske var det en självpåtagen börda att hålla sig mindre än de familjeförsörjande männen. Jag hittade min egen familj där i början av 1900-talet som söker pengar från fattigvården. Om det förstås total tystnad och denna långvariga, sega tystnad som nästan spränger sönder kroppar som måste hålla ihop. Den ärvda tystnaden. Jag tänker inte poesi när boken ska skrivas. Jag tänker att jag är översvämmad och inte vet. Inte har en aning om hur allt ska bli text. Bara att texten måste undvika alla idéer om att vara till lags. Utan att sätta sig på den erfarenhet jag måste ha stor respekt för. Som jag har stor respekt för. Jag har tänkt så lite på läsaren. Tack för artikeln. Den måste jag läsa många gånger. Det krävs mod att utmana Sandvikens sega patriarkala struktur. Glastaket är lågt och komplett. Det finns en så stark underström av håll ihop. Till varje pris håll idén om tillfredsställelse med det liv som levs. Det liv som levts av tidigare kvinnogenerationer intakt. Och ja, det är nästan omöjligt att skriva allt som väller upp. Vårt sista datum för det här samtalet är på söndag. Och Jenny, du ska veta att dina mejlbrev är mycket, mycket inspirerande. Jag sitter ofta på bussen mellan antingen mitt arbete i Storvik eller på väg till arkivet och bara låter det du skrivit bara surra runt i huvudet. Njuter av det. Jag skulle vilja höra dig prata mycket mer om ditt skrivande. Om det som drar mot tystnaden. Veta om du tycker PJ Harvey sjunger för dig. Vad du tyckte om filmen Beautiful, om du sett den. Och såklart mer om din senaste bok som berör delvis orörda stråk i mig. Jag skulle vilja fråga dig mer om språk och handling. För mig var handling det första språket. Demonstrationerna, folkkampanjen, frenerörelsen. Jag famlar efter kollektivism igen, men vet inte var jag ska leta. Jag slutar här. Känner mig rätt osorterad, ostrukturerad. Längtar efter det, att bara kasta ord rakt ut. Glad om du hinner med ett brev till. Med mycket värme, Helene.
5 mars 2011. Kära Helene, tack för senast. Så fint med ett möte i verkligheten mitt i det här samtalet. Och en så särskild kväll på högkvarteret. Samtalen, läsningarna, Emil Boss och du var en otroligt bra kombination. Också helt befriande att vara på en litterär salong som var så realpolitisk. Har tänkt mycket på det du sa det där, också i relation till vårt samtal. Mödrarna till exempel. Väldigt typiskt mig att jag direkt tänkte på den privata modern, men också typiskt för nuet, tänker jag. Det du sa då om att hela samtalet om jämställdhet har förflyttats in i hemmen, kärnfamiljerna, medan ingen pratar om den offentliga kvinnan, de kvinnodominerade yrkena. Jag tror verkligen du har rätt. Det privata är politiskt som en sorts fälla, ett förborgande av feminismen. Feminismen som livspusselingrediens istället för systerskap. Vi måste nog, så som du gjorde, prata mycket mer om själva kvinnorna igen. Och inte bara om den heterosexuella medelklasskvinnans familjeliv. Och kanske inte så mycket om kvinnors rätt till att vara DJs som om vårdbiträdens rätt till vettiga löner. Det finns ju ingen motsättning, men det är sorgligt om det förstnämnda sker till priset av det senare. Det var stort och uppfordrande att lyssna. Väldigt sorgligt det du skrev nu, vi som trodde och sedan tystnade, brann ner. Är det så, verkligen? På något sätt tror jag inte det. Jag tror nog fortfarande på en kraft som kan komma ur mödrarna. Och om min generation är döttrarna så tror jag kanske ännu mer på dotterdöttrarna. Att det finns en feministisk kraft nu som kanske inte är en men som är stark också i sin splittring. Att det pågår saker bortom livspusslandet, nygamla saker, praktiskt politiskt arbete. Tänker på sådana rörelser som Ain't I a Woman, kampanjen för skydd åt papperslösa kvinnor. En rörelse som verkligen handlar utifrån intersektionalitet, som arbetar med ett förtryck som grundar sig både i kön, sexualitet, etnicitet och klass. Jag tänker att det kan finnas någon sorts framtid där, en rörelse som på något sätt kommer både ur en besvikelse på mödrarnas oförmåga i relation till vissa typer av förtryck och ur ett enormt hopp om att det faktiskt går att vara bättre, tänka bättre. Och framförallt skapa allianser mellan antirasism, feminism, queeraktivism som leder till annorlunda praktiker. Språk och handling. En mening ur Emil Boss och Joakim Anderssons läsning fastnade i mig. En text är kanske alltid en social rörelse. Jag tänkte att så är det, så hoppas jag det är, så vill jag att det är. Det är min dröm. För att det i så fall inte finns någon motsättning mellan att handla och att skriva och läsa. Den där tystnaden är så dubbel för mig. Den kan verkligen handla om att inte tordas. Men också om att våga hålla käften. Eller unna mig att göra det. För jag behöver det. Och längtar efter det allt mer. Troligen delvis en arbetsskada. Och ibland en känsla av att jag egentligen underkänner min erfarenhet och mitt språk, faktiskt. Och att kampen för att tala trots det, eller genom den känslan, är så hård, kostar så mycket, allt mer med åren. Tvivlen växer. Det är svårt att erövra språk, eller vad nu motsatsen till tystnad är. När man först gör det, men det är också väldigt svårt att fortsätta, tycker jag. Osannolikt trött på mina egna ord och tankar. Inte i poesiskrivandet, men resten av tiden. Poesi är för mig nästan en sorts tystnad, tror jag. Det läsandet och skrivandet bär en sorts vägran i sig som jag tycker mycket om. Antital, kanske. Samtidigt som jag skriver det tänker jag på att min dikt nog ändå rör sig allt längre från tystnad och tvivel. Att den faktiskt kommit att bli allt mer uttalad. Jag vet inte vad jag tycker om det. Jag vet inte ens om det skulle upplevas så av en läsare. Men kanske att den här tiden vi lever i, all den politiska förtvivlan den väcker, framkallar en mer uttalande dikt, inte bara i mig utan också kring mig. Om ingen har behov av att tala är de också lyckliga. Du berättade om ett kollektivt skrivprojekt på högkvarteret, om arkivarbetet som en del av det, och jag känner mig grön av avund. Om jag längtar efter tystnad så längtar jag ju också oerhört efter det som inte är monolog. Efter att vara i det kollektiva mer, i dialog, skrivpraktiker, läsande, att inte vara rädd för det. Jag tänker att patriarkatet och kapitalismen är system som är oerhört skickliga på att hålla isär människor. Det här samtalet är jag hela tiden rädd för och lycklig över. Lycklig när jag får dina brev, rädd när jag ska svara. Men jag hoppas ändå vi kan fortsätta lite till. P.G. Harvey sjunger för mig. JT.
14/3/2011. Kära Jenny. Nu är det jag som hamnat i tystnaden. Som om det är tomt eller tömt. Det som jag brukar hålla mig i. Jag överrumplades lite själv av att jag har så starka känslor kvar runt min arbetserfarenhet. Du citerar, en text är kanske alltid en social rörelse. Jag märker att jag är alldeles omtumlad av den tanken, som om jag fortfarande bär på att text inte är värd något, som om det sitter i kroppen som ett återkommande svar. Nu måste jag släppa det och det skrämmer mig. Jag har haft ett ytspråk att gömma mig bakom. Jag tänkte mycket på det när jag såg Tova Mozarts film Stora scenen under Tempo dokumentärfestival. Tre generationer kvinnor sitter på scenen tillsammans med en terapeut och de talar om männen som tog sina liv, om längtan och svårigheten med att komma nära. Det är Tova M och hennes mamma och mormor som sitter där. Och när Tova säger att mamman alltid pratat så mycket frågar terapeuten om det kan vara ett skydd för känslor. Och de sitter kvar alla tre och svarar trots att frågorna är så privata. Men genom den stora scenen blir de ju också allmängiltiga. Före den filmen såg jag Maria Zennströms film Leningrads sista dagar. Hon berättade att hon spelat in delarna som handlar om hennes släkt i dåvarande Leningrad. När hon gick på Moskvas filmskola på 80-talet. Men det var först 15 år senare, efter att hon debuterat som författare. Hon visste hur filmen skulle klippas och att hon då förstod att den måste bli som hon skrev. Att hon själv måste vara innanför filmens bilder, min tolkning. Plötsligt började jag tänka på ett av de citat av Inger Christensen du skickade i början av vår brevväxling. Detta är varken praktik eller teori. Det är magi. Eller sagt med ett mindre belastat ord. Det är stil. Som om den magin som inte får kallas magi fanns i den filmen. I att den måste få ha sin långa födelsetid. När du skriver ensamheten bland de älskade. Vi har våra föräldrar liksom trädgårdar och parker. Gräs växer. Och är hennes nu. Och hon skär och rör. Finns också den känslan. Jag längtar efter att komma innanför språket. Inte se det utifrån. Kanske det har med min gradvis försvinnande kontroll. Ja, jag vill bli av med det duktigt kontrollerade. Inte det stränga. Idag har jag läst gamla Morgonbris och det finns en kraft i att göra det, att möta kämpande kvinnors röster från början av 1900-talet. Det här gillade jag att hitta. Ur feministiskt kåseri om kvinnans rösträtt, Morgonbris, midsommarnummer 1905, av pseudonymen Harold Goat, Frida Stenhoff. Framförallt ska man laga så att man inte blir född kvinna. Ingenting är hopplöst, men det fordras arbete. Bort med indolensen. Fram med den målmedvetna agitationen. Vi måste motarbeta alla riksdagsmannaval där kandidaten icke klart och bestämt är för kvinnans rösträtt. Nu, icke i framtiden. Eftersom det finns man som vilja rättvisa åt kvinnan utan dröjsmål måste vi naturligtvis stödja dem. Finnas de icke inom vårt eget parti, söker vi upp dem inom något annat. Om kvinnorna menar allvar med sitt rösträttskrav, måste de sätta principen högre än partierna och göra sin rösträttsfordran till första numret av allt deras politiska arbete. De måste även omedelbart fordra både valrätt och valbarhet. Lagstiftare lagstiftar alltid till sin egen fördel. Därför är Nils det alla hava del i lagstiftningsarbetet, för att icke få lagarna emot sig. Det är vad kvinnorna fått. Jag behöver bara nämna äktenskapslagstiftningen, ogifta mödrars behandling, kvinnliga avlöningsförhållanden, med mera. För att var och en måste inse hur nödvändigt det är att kvinnorna är med själva för att få rättvisa. Betänk också vilket möjligt uppsving det skulle bli för hela den nya generationen genom det enkla faktum att mödrar och lärarinnor drogs ut i det fulla medborgarskapets dagsljus. Nu sitter hela denna uppfostrande massa som ödesdigert präglar barnets själsriktning i skymundan. Hur ska det omdöme som till en grad ringaktats kunna dana andra omdömen? Hur ska den kvinna, vilken man aldrig behandlat enligt jämlikhetssynpunkt, kunna förstå demokratin och dana medborgare till demokrater? Det är förstås en oavbrutet pågående kamp. Jag ska snart börja intervjua invandrarkvinnor i Sandviken. Jag mötte nyss en förskollärare jag jobbade med. Hon sa att hon tröttnat på jobbet. Men efter att hon börjat arbeta på en förskola med många barn till invandrade kvinnor tycker hon det är roligt igen. De kvinnorna är så starka, det smittar av sig på henne. Fruktansvärt förstås, det som händer i Japan. Kärnkraftens obeveklighet som alla vet om. Och Gaddafi. Varmt, Helene. 15/3/2011. Glömde att skriva om mer tempo. Filmen, eller installationen, eller performancen She's Blonde Like Me av Fia Stina Sandlund, som var oavbrutet blixtrande, intelligent, rolig metatext, som utgår från fröken Julie. Skådespelerskan Alexandra Dahlström ska i rollen som fröken Julie svara på frågor inför en kommande spelfilm av Sandlund med arbetsnamnet She's Wild Again. En samtida tolkning av Strindbergs pjäs Fröken Julie. Ett vindlande samtal förs mellan de två. Ett samtal som handlar lika mycket om vår tid som om Strindbergs Julie. Efteråt en jublande publik. Så mycket energi. Jag är glad över att jag delvis ska bo i Stockholm. Helene.
30 mars 2011. Kära Helene. Det låter högtidligt, men det känns som kära. Jag borde ha skrivit för länge sedan. Kanske blev det bara för svårt, även om jag blev väldigt glad. Att försöka svara någonting om kapitel 1. Den där förtvivlan som du ser, den är ju där. Nu skriver jag med ena benet på väg ut genom dörren. Reser iväg ikväll. Till Kalifornien, havet, öknen. Som jag har längtat. Som jag har stressat de senaste veckorna för att göra det möjligt att resa. Nästan som en skam som sätter in att man ska smita från allt. Göra det otillåtna. Och då måste jag liksom betala av på den skulden redan på förhand, så gott det nu går. Jag längtar efter att smita ifrån allt, men det känns ju som om jag smiter ifrån det här samtalet. Tänker på det du skrev. Jag längtar efter att komma innanför språket, inte se det utifrån. Kanske det har med min gradvis försvinnande kontroll. Ja, jag vill bli av med det duktigt kontrollerande, inte det stränga. Jag längtar också alltid in i språket, till dess insida, bort från min egen. Kapitel 1 var ett försök att skriva långt in i språket, samtidigt ett försök att skriva hela sanningen. Exempelvis om min förtvivlan, en sorg som var i hela kroppen, över ensamheten, oförmågan, kärlekens brist, gräns, över att vi inte är i paradiset, varför är vi inte det? Min pappa var svårt sjuk under hela arbetet med den boken. Försvinnande. Jag tror jag skrev mot det försvinnandet som en meningslös protest, som ett försök att stå ut. I helgen har jag läst en text av Birgitta Trotzig som hon skrev i augusti förra året. Den finns i Kritiker 17-18. Jag vill skicka den till dig nu, även om du läst den. Tänker att den är en så underbar utsaga om att komma ut ur ytspråket, om varför och hur. Jag önskar att jag kunde skriva så som hon beskriver. I en tidsålder av stentung materialism bryter sig poesins röst igenom med sin verklighet. Den är verkligheten. Den är verklighetens motståndsrörelse. Den är det verkliga antispråket. Den representerar det andra och annorlunda, det underbara och särskildas närhet. Grundämnet, poesi, det som leder, bryter sönder, skapar, bryter genrerna, ändrar formerna. Poesi, praxis, att inte ha någon avsikt med det man skriver. Komma bortom avsikterna och åsikterna, komma in till avsiktslösheten där det blir vad det blir. Att det återger sig själv, följer sin egen lag. Vad händer? Man stirrar på verkligheten. En mur, ett ansikte, stjärnhimlen. Det uppstår ett tredje, något osett nytt, en gestalt. Att urskilja detta, följa det, låta det ta över. Språket är vägen, språket leder. Språket leder till det sedda. Tråden i labyrinten. Leder in i verkligheten, ut ur jaget. Språket är inte ett jag. Språket är det gemensamma. Tilltalen från alla håll och ting. Dikten på en gång extremt personlig. Gestaltningen, sammanställandet och gemensam. Beståndsdelarna orden är i allas munnar. Absolut tillit till det undermedvetna, bortom medvetna. Till det gemensamma språkarvet, inklusive alltså det religiösa språket. Nu far jag, JT.